Tack så mycket för inbjudan och tack för att jag fick det här ämnet. Det har gjort möjligt för mig eller tvingat mig att reflektera något över det jag gör. Att predika är svårt. Predikuppgiften innebär att en brygga ska slås mellan bibelordet och den situation som åhöraren befinner sig i. Det förutsätter att predikanten känner ordet, lever i det, men också att han är förtrogen med samtidens strömningar. Och känner församlingsmedlemmarnas, eller det villkor som församlingsmedlemmarna lever under. Det här är en stor och spännande utmaning. En grannlaga uppgift. Trots att uppgiften är spännande och utmanande är den alltså svår. Ja, mer än så. Om det är svårt att predika i allmänhet är det särskilt svårt att predika rättfärdiggörelsen av nåd genom tron på Jesus Kristus. Det har bland annat att göra med att rättfärdiggörelsen av nåd genom Jesus Kristus strider mot människans naturliga rättskänsla. Den säger att vi ska göra rätt för oss och den förstår inte nåden. Den naturliga rättskänslan som är viktig i våra mellanmänskliga relationer kan lätt sätta sin prägel på vårt förhållande till Gud. Vi vill göra rätt för oss också inför Gud. Det här är bara ett, men ett tydligt tecken på att evangeliet inte är en mänsklig tankekonstruktion utan verkligen är en Guds kraft till frälsning. Skulle jag vilja teckna några olika förhållningssätt. Vare sig vi är predikanter eller inte möter vi i stort sett samma invändningar och förhållningssätt från människor. När vi förkunnar Kristus, vittnar om tron på honom eller när tron kommer på tal. Dessa olika uttryckssätt kan uttryckas på olika sätt och jag låter för enkelhetens skull de uttryckas av fiktiva personer. Det kan finnas en Marta som säger: jag har väl inte syndat? Vad ska jag bekänna? Jag syndar väl inte när jag går här hemma och sköter mina vardagliga sysslor. Och så kanske det finns en Peter som säger att en riktig kristen går i kyrkan varje söndag. Och så finns det en Maria som säger: Kristus lever i mig, säger Paulus. Så känns det inte i mitt liv. Så jag är nog ingen riktig kristen då. Och så har vi Tore. Han säger: ni kristna, ni har det allt bra. Ni går till kyrkan och bekänner era synder, får dem förlåtna och sen kan ni fortsätta leva som förut. Och så har vi Karin till slut. Hon säger: jag behöver inte bli rättfärdiggjord. Gud tycker om mig ändå. Fiktiva, lite tillspetsade kanske, men visst har vi mött de här invändningarna och förhållningssätten. Kanske i det egna hjärtat har de kommit i dagen. Det som Marta säger uppriktigt och ärligt, att hon inte har syndat, möter vi ganska ofta. Bakom den tanken ligger ju uppfattningen att synd endast handlar om enstaka moraliska felsteg. Men synd är någonting mer än vissa beteenden och felsteg som vi egentligen med lite kamp kan göra upp med och förhindra. Synden är framför allt en destruktiv makt som tar och har hela människan i besittning, genomsyrar hennes tankar och handlingar. Handlar det om Jesus alena i trons liv? Handlar det verkligen om Jesus alena för oss? Visst är det så, säger vi med ryggmärgsreflex. Men det är lätt att annat smyger sig in och blir identitetsbärande, som det är för Peter i exemplet. Visst är det så att en kristen människa går till kyrkan. Men man är inte kristen för att man går till kyrkan. Kristen är man för att Herren har fött den på nytt i dopet och att man tillsammans med församlingen bekänner honom som Herre. Församlingarna i Galatien hade blivit utsatta för förkunnare som Paulus är tvungen att markera emot. De hade nästlat sig in, men företrädde ett fromt budskap, skrifttroget, hävdar de. Det var verkligen en frestelse för församlingarna. Det är klart att Jesus är viktig. Han är frälsaren. Men för att tillhöra Guds folk måste man väl ändå omfatta de bud han har gett. Framförallt omskärelsen, sabbaten och matföreskrifterna. Paulus markerar starkt mot det här. Det var inte laggärningarna som var identitetsmarkörerna som skapade enhet i Guds folk. Det var tron på Jesus Kristus. I honom finns den kristna identiteten. Han är enhetsbandet som håller samman Guds folk. Han, endast han. Att Kristus lever i mig är ett faktum som inte kan avgöras av känslan. Det är ett objektivt faktum som har sin grund i vad Kristus har gjort för mig på korset och vad han gör i nådens medel. Det är inte bara Maria i exemplet som behöver höra det här, utan varje Jesu lärjunge. Inte kan vi säga låt oss göra det onda för att frambringa det goda. Sådana ord lägger några i vår mun. Men det som förtalar oss på det sättet förtjänar sitt straff. Så skriver Paulus i Romarbrevets 3:e kapitel. Uppfattningen att man kan synda på nåden är alltså inte ny. Även Paulus mötte en Tore i exemplet ovan. Och den invändning han gör uttryck för avslöjar att han inte har förstått eller vill förstå vem Gud är och vem människan är. Exemplets Tore är inte ensam. Gud älskar mig, men han är också den helige som inte kan samexistera med synden och orättfärdigheten. Den sanningen har exemplets Karin ännu inte upptäckt och erfarit. Det här kollaget med beskrivningar av olika förhållningssätt som vi möter när evangeliet om Jesus Kristus ska förkunnas, de handlar alla på något sätt om att man inte har erfarit Guds helighet. Att erfarenhet av Guds helighet är svag. Att man inte har uppfattat syndens totala makt. Och att den egna orättfärdigheten inte heller är något större problem. Det är den här situationen vi ska förkunna evangeliet rättfärdiggörelsen genom tron på Kristus. Den artikeln, rättfärdiggörelsen genom tron på Jesus Kristus, det är den artikel som kyrkan står och faller med enligt vår kyrkas bekännelseskrifter. Och för att vi ska få denna tro har ämbetet inrättats. Rättfärdiggörelsen genom tron är alltså det mest centrala i vår bekännelse. Och det är den som ska vara fokus i vår förkunnelse. Rättfärdiggörelsen är inget helande, utan det handlar om ett domstolsutslag eller ett tillkännagivande. Och därför finns det inte några grader i rättfärdiggörelsen. Var ska vi då börja? Predikuppgiften består i att slå en bro mellan Bibelns värld och dess budskap till den som lyssnar. Predikan måste därför vila på två fundament. Den ska vara biblisk och den ska tala in i den tid och situation som nu är. Och det kräver, som jag sa, att predikanten är förtrogen med ordet och med samtidens strömningar och förstår de villkor som församlingen lever i och lever under. Förkunnaren ska möta människorna där de befinner sig. I förkunnaruppgiften finns det två sidor som måste hållas samman och balanseras. Förkunnaren är häroldern. Det finns ett kerygma, ett budskap som måste framföras rent och klart. Men förkunnaren är också herden som uppsöker, samlar och leder. Förkunnaren måste möta människor där de befinner sig. Men inte för att människor ska förbli stående där, utan för att leda dem, kanske i en riktning de själva aldrig tänkt. Man skulle kunna uttrycka det så: förkunnaren ska möta människor där de är, men också möta dem där de själva inte vet att de är. Kort sagt, att möta människor med lag och evangelium. Om vi återvänder till det här kollaget jag gav av olika förhållningssätt, så kan man alltså säga att ett drag som återkommer i flera hållningar är att man inte ser Gud som den helige. Den som spetsar till det är något på spåret, menar jag, när han menar att människor också i kyrkan inte säger helig, helig, helig är Herren Sebaot, utan trevlig, trevlig, trevlig är Herren om han finns. Så då ska vi väl börja med Guds helighet och med lagen. Nej, jag tror inte det. Jag tror inte att vi ska börja i den änden. Och då ska jag säga någonting om vår kultur som en jag-svag kultur. Vi brukar säga att vår tid präglas av narcissism. Och med det menas att nutidsmänniskan är upptagen av det egna jaget. Hon är egocentrisk. Och det räcker med att titta på en tablå för tv-kanalerna för att få belägg för det här. Av detta skulle man kunna dra den slutsatsen att människan verkligen står i centrum med en starkt betonad individualism och ett starkt jag. Men så är det inte. Vi lever istället i en jag-svag kultur där människan ständigt och krampaktigt söker bekräftelse på att hon är någon. Under den industriella utvecklingen stod människan helt klart i centrum. Allt kretsade kring henne. Hon var universums mitt. Hon var uppfinnaren, konstruktören, upptäckaren och ingenjören. Nu i vår tid är det annorlunda. I centrum finns ett tomrum som människan själv måste fylla. Hon är utlämnad till sig själv. Hon ska själv bygga och sätta ihop sin egen identitet och själv ge sitt liv en mening. Det är yttringar av mänsklig självhävdelse som vi så tydligt ser i de olika tv-programmen och i annan media. Kan vara en påminnelse om att vi lever i de yttersta tiderna. Helt klart kommer vi närmare den dagen för varje dag som går. Men de yttringar som vi nu ser är förmodligen inte tecken på att nutidsmänniskan är mer egocentrisk och mer ond än tidigare generationers. Utan istället är tecken på att människan idag inte längre vet vem hon är. I en sån här miljö är det en grannlaga uppgift att förkunna Guds helighet och Guds lag. Förkunnelsen av Guds lag kan bli och framförallt uppfattas fel. Människan hör inte att hon är en syndare och har skuld. Utan hon hör istället att hon är värdelös. Och det innebär att hon krossas, tillintetgörs. Och det är inte samma sak som att Guds lag dömer och dödar. När människan inte har sensorium för och redskap att uppfatta lagförkunnelsen kan hon inte heller uppfatta evangeliet. Istället för att söka Guds förlåtelse söker hon Guds godkännande och samtycke. Och det ska inte förväxlas med den upprättelse och befrielse som evangeliet ger. Det finns ett skapelseperspektiv. Människan är skapad till Guds avbild. I detta ligger människans grundläggande identitet. För till exempel Martin Luther var det här en självklarhet. Att människan är skapad av Gud genomsyrar hans förkunnelse, även om det inte formuleras alltid i explicita resonemang. Skapelsen är ett givet tankemönster hos honom. Även om det fanns olika tolkningar var skapelsetanken levande på 1500-talet och Luther kunde anknyta till en skapelsetro som var självklar. Idag är det annorlunda. Idag har biblisk skapelsetro konkurrens av en rad andra verklighetstolkningar. Och då är det angeläget att uttrycka det explicit som för Martin Luther och hans tid var en självklarhet. Ett möte mellan ett jag och ett du. Nu är det viktigare än någonsin att vi förkunnar och talar om Gud i personliga kategorier. Av flera skäl. Det är bibliskt framför allt. Men också den bakgrund jag skissat gör det nödvändigt. Gud är kärlek. Gud är livet. Gud är tillvarons grund. Det är sant. Men om vi bara talar om Gud i opersonliga kategorier upplöses till slut gudsbilden. Och det får som effekt att också människobilden upplöses. Och då blir det inget möte. För att ett möte ska äga rum krävs ett jag och ett du. Om Gud inte är en person kan han inte älska. En Gud som inte är ett jag kan inte älska ett annat jag. Därför är det viktigt, väsentligt att hålla fast vid den bibliska uppenbarelsen om Gud som en person som vi människor kan leva i en relation till. Och då är vi inne på ett möte med den helige och rättfärdige. När människan får upp ögonen för vem hon egentligen är kan hon se hur mycket som fattas henne. Och hon erfar att hon är en syndare skild från Gud. När hon får upp ögonen för att hon är skapad till Guds avbild upptäcker hon att avbilden är perverterad. Vid mötet med Gud som är kärlek blir hon viss om sin egen kärlekslöshet och ondska. Vid mötet med Gud som är rättfärdig blir hon viss om sin egen orättfärdighet. Vid mötet med Gud som ensam är helig blir hon viss om sin synd och orenhet. Och då kan hon i djupet av sitt hjärta med Jesaja utbrista: ve mig, jag är förlorad, ty jag har orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Guds helighet och Guds lag träffar i hjärtat till dom och död, men inte till förintelse. För den dömde blir fri, den döde får liv. Det visade sig att det budord som skulle föra till liv förde mig till döden, skriver Paulus i Romarbrevets 7:e kapitel. Det är människans situation. Hon är som Lazarus i sin grav. Men Herren Jesus står där utanför graven, ropar den dödes namn: Lazarus, kom ut. Då får den döde liv. Och Herren säger: gör honom fri och låt honom gå. Lagen dömer och dödar. Hur kan den göra någonting annat? Lagen uttrycker ju Guds heliga vilja som vi kommer till korta inför. Därför dömer och dödar den. Den kan inte göra någonting annat. Men den dömde och döde kallar Herren Jesus till ett nytt liv genom evangelium. Dömd och död, men inte förintad, utan kallad till ett nytt liv i Jesu namn. Det är evangelium. Det är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Förklarad rättfärdig och växande. Många människor söker idag en livsorientering som inte i första hand söker konkreta lösningar och ideal, utan snarare hjälp till att växa. Det handlar om vägledning, andlig vägledning på trons väg, om andlig och psykisk mognad. Och då fokuseras snarare människans inre och inte påverkan utifrån. Och givetvis ska hänsyn tas till det här. Men det är viktigt, menar jag, att inte släppa fokus på omvändelsen och rättfärdig förklaringen av människan som en process utanför henne. Vi kan bara erinra om Bo Giertz roman Stengrunden och dödsbädden där i den första delen. Det som hjälpte den anfäktade var det yttre, objektiva skeendet som ägt rum utanför honom. Kristi försoningsverk på korset. Och jag tror att vi alla har fått se något liknande i människor runt omkring oss och framförallt i våra egna liv. Rättfärdiggörelsen av nåd genom tron på Jesus Kristus är att i alla avseenden frihetens evangelium. Fri från lagens anklagelse. Fri från allt som binder och tynger. Fri att leva. Fri för tjänst. Genom Kristi verk, genom hans försoningsverk, är Gud försonad med världen. Genom tron kan människan ta emot syndernas förlåtelse för Kristi skull. Det är det glada budskapet. Och det här kommer människan till del, inte omedelbart, utan det ges i nådens medel. I de handlingar som Jesus Kristus själv instiftat är han närvarande. Han verkar genom anden syndernas förlåtelse, liv och salighet. Han kommer människan nära så att hon kan säga: Kristus lever i mig och jag i honom. Och Carl-Olof Rosenius skriver: får Satan mig sålla och synd kräver död, jag likväl vill hålla i yttersta nöd. Den stora, den eviga sanningen ren, att en dött för alla, att en dött för alla, att en dött för alla och alla i en. Att mitt i min smärta för synder och brott är dock i Guds hjärta allt fredligt och gott. Och jag är nu för Gud, och jag är för Gud nu rättfärdig och ren. Ty en är för alla, rättfärdig för alla. Rättfärdig för alla, rättfärdig jag en. Tack så mycket.